Det här är Filosofens Bibel, en podcast från Filopraxi Göteborgs filosofiska praktik. Här försöker jag läsa Bibeln som en filosof skulle läsa den. Till min hjälp har jag Benjamin Gerber på Judiska församlingen i Göteborg. Och jag heter Miriam van der Fall. Kapitel 30.
Ja.
När Rakel fann att hon inte födde barn åt Jakob blev hon avundsjuk på sin syster och sa till Jakob: ge mig barn, annars vill jag dö. Hon blev avundsjuk på sin syster och sa till Jakob: ge mig barn, annars vill jag dö.
Ja. Och det här är en intressant kontrast. Om vi jämför med tidigare generationer. För jag tror på något sätt, om man tittar speciellt på den bild jag har av Jakob, speciellt på liksom senare när han, hur han relaterar till sina barn, speciellt hur han prioriterar relationen med Josef. Han är lika bra som sin far på att favorisera. Men jag tror att han har hela tiden, hela sitt liv har han en idé om att det skulle bara vara jag och Rakel. Det var menat att vara jag och Rakel. Och den här dumma Laban och hans dumma äldsta dotter Lea liksom kom emellan här. Och så får han en massa barn med henne också. Så att, och de här barnen som vi såg i förra kapitlet leder inte till att han värderar henne mer. Det blir mer frustration på något sätt, för det skulle inte vara så här, och han fastnar bara djupare och djupare i, i en situation som han hela tiden tänker, men det skulle inte vara så här. Och jag tror att han hela tiden tänker tillbaka på hans föräldrars väldigt intima relation, som vi såg några tecken på. Att han vill ha den där kärleken som pappa Isak hade med mamma Rebecka. Han vill ha den där intima relationen, men det är svårt att ha det i en triangeldrama.
Och så blir Rakel arg på Jakob. Men hon är den första som blir arg på mannen i, eller de andra har ju bett till Gud.
Men det såg man ju också att Isak tjatade på Gud. Abraham och Sara, när de var fruktlösa, så gick de båda i, liksom, i sin egen smärta och sorg. Kunde inte riktigt kommunicera. Isak och Rebecka, de tar sig an det här liksom utmaningen tillsammans, och Isak tjatar på Gud i 20 år för att hon ska bli havande. Men på något sätt så har de en enad front. Men här så, jag menar, många relationer definieras av hur paret kan hantera utmaningar. Kan de kommunicera? Kan de stötta varandra? Eller kommer de börja förberå varandra och hamna i någon sorts liksom skuldfälla, va? Och här verkar det inte vara riktigt så enkelt.
Då blev Jakob ond på Rakel och sa: jag är väl inte Gud? Det är han som vägrar dig att få barn.
Och jag kan också säga, bara det här: skaffa mig barn, annars dör jag. Det låter lite som...
annars vill jag dö.
Ja, annars vill jag dö. Men alltså hennes ton, va? Havali banim, ge mig söner. Vim ain mateanoshi, om du inte fixar det så dör jag, så är jag död. Hon kan ju mena på ett symboliskt sätt, jag, det finns ingen anledning att jag finns. Men det låter som den här repliken som hon säger, det låter som, ja, alltså som Rebecka. När hon faktiskt är havande efter 20 års väntan.
Just det, ja.
Och då bråkas inom henne i magen. Så säger hon, om det ska vara så här,
ja.
Varför finns jag?
Ja. Ja.
Så på något sätt, det här är ju också en intressant fabel om att gräset är alltid grönare på andra sidan.
Mm.
Att oavsett vilken situation du är i,
mm.
så kommer någon annan uttrycka samma lidande fast om det motsatta.
Mm.
Så vi har
Lea. Det är väldigt viktigt att komma ihåg.
Ja. För vi har Lea och sin sida som lider av kärlek, av att inte bli älskad.
Ja, och jättemånga söner.
Och jättemånga söner. Mm. Så har vi Rakel å andra sidan. Hon får inga barn alls. Och hur mycket kärlek hon vill ha, men det räcker inte. Hon känner att hennes liv är värdelöst.
Mm.
Och sen så kan vi också jämföra det här med att för Rebecka, när hon hade tvillingar, så kände hon, varför finns jag ens? Det här tar koll på mig.
Mm.
Och att hon inte har någonting, att hon är ofruktsam, det tar också koll på henne. Alla går runt och lider och tycker synd. Det är jag som lider allra mest. Det är synd om mig. Och Jakob, det är synd om honom. För han
blir inte arg på mig. Jag är ju inte Gud.
Nej! Vad ska jag göra? Jag kanske ska du göra som Isak gjorde. Kanske inte, Jakob var ju produkten av Isaks handlande.
Mm.
Men att vända sig till Gud istället för att klaga på Gud.
Mm.
Funkade för Isak.
Mm.
Men att säga att jag bryr mig om ditt problem.
Ja.
Ditt problem är mitt problem. Och jag vill stötta dig. Jag vill hålla dig i handen. Jag vill visa dig att jag bryr mig lika mycket om det här som du gör. Mm. Det skapar intimitet.
Mm.
Men när hon säger, ge mig söner, annars dör jag. Så säger han, det är inte jag som förnekar dig söner liksom. Mm.
Bli inte arg på mig, bli arg på Gud. Det är han som vägrar dig att få barn.
Men hon kollar på sin syster.
Mm.
Och hon ser, jag borde ha fått 4 stycken vid det här laget.
Mm.
Och han kan ju också säga att jag skjuter ju inga blankskott.
Mm.
4 söner där, kolla, problemet ligger hos dig. Det är din livmoder som inte funkar bra, så att, kom inte till mig. De kan inte kommunicera bra här.
Mm. Rakel sa, jag har ju min slavflicka Bilha. Gå till henne så får hon föda i mitt ställe och jag får barn genom henne. Så gav hon honom sin slavflicka Bilha och Jakob låg med henne.
Ja, när man inte själv vinner matchen så kan man gå till utbytarbänken och ta in en ersättare.
Ja. Bilha blev havande och födde en son åt Jakob. Då sa Rakel, Gud har skaffat mig rätt. Han har hört min bön och gett mig en son.
Ja, så rätt liksom. Han har liksom dömt i min favör, äntligen.
Mm.
Liksom, nu är det 4-1. Nu har jag liksom en på måltavlan. Och då får han namnet
Dan. Därför gav hon honom namnet Dan.
Mm. Som betyder dom.
Ja. Rakels slavflicka Bilha blev återhavande och födde sin andra son åt Jakob. Då sa Rakel, jag har utkämpat en hård kamp med min syster och jag har segrat.
Mm. En hård kamp.
Ja, jag har utkämpat
det. Ja, jag har gjort allt det jobbiga här. Och liksom fixat fram det här barnet. Nu är det 4-2.
Och jag har vunnit.
Ja, sätt upp mig på tavlan här. 4-2.
Och hon gav honom namnet Naftali.
Mm.
I hebreiska en anspelning på utkämpa.
Ja, så Naftolei Elohim, att Gud har liksom kämpat på min sida. Så han, Naftalti im Ahoti, så jag har liksom besegrat min syster. Så han fick namnet Naftali. Ja.
När Lea fann att hon inte fick fler barn gav hon sin slavflicka Silpa åt Jakob.
Jaså, ska du köra med bihustru kan jag också göra. Jag fick min av pappa precis som du fick din. Och jag menar, Bilha och Silpa, vad har de att säga till dem?
Ja, precis.
De är ju bara slavflickor. De har ingenting att komma med.
De är barnaföderskor.
Ja.
Leas slavflicka Silpa födde en son åt Jakob. Då sa Lea, vilken fröjd. Och hon gav honom namnet Gad.
Mm. Så här har vi liksom, ja.
När Leas slavflicka Silpa födde sin andra son åt Jakob sa Lea, vilken lycka, ja, kvinnorna ska prisa mig lycklig.
Mm.
Och hon gav honom namnet Asher.
Ja, som betyder lycka.
Mm. Kvinnorna ska prisa mig lycklig. Vad betyder denna mening?
Ja, alltså, det verkar ju som att det har blivit någon sorts, inte bara en tävling mellan systrarna, men nu verkar de till och med ha en publik.
Oj.
Kvinnorna som prisar och säger liksom, wow, nu har du fått det så, nu har du fått det så.
Mm.
Det är liksom, alla bara, wow, och ja, så här har vi liksom, man kan säga, bihustru 1 från Rakels sida, 2.
Mm.
Eller först och främst Lea 4 själv, om vi är på tavlan.
Mm.
Bilha får 2 stycken för Rakels vägnar, för 4-2.
Mm.
Sen så, jaha, men ska du ta in en ersättare så kan jag också göra det. Så kommer Silpa och föder 2.
Mm.
Så hur många har vi nu då?
Ja, 6-2 står det nu då mellan dem.
Ja, 8 stycken totalt.
Mm.
Och sen?
Ja, en gång under veteskörden när Ruben var ute på fälten fann han kärleksäpplen och tog dem med sig hem till sin mor Lea.
Kärleksäpplen. Ja, vad är det för någonting?
Ja.
Dodaim heter de på hebreiska.
Troligen de gula bären av alrunan som ansågs öka fruktsamheten, står det här.
Mm. Så det är lite diskussion om vad det är för kanske någonting fruktsamt, men kan också vara att öka, vad heter det, kan vara en afrodisium?
Ja.
Ja.
Okej. Okay. Då, Ruben tog det till sin mor Lea. Då sa Rakel till Lea, ge mig några av din sons kärleksäpplen. Hon svarade, är det inte nog att du har tagit min man ifrån mig, ska du nu ta min sons kärleksäpplen också? Ja.
Så de har inte någon god relation?
Nej,
de har liksom, kan de har inte få lite av de där värdefulla...
Ja, de har inte begravt stridsyxan.
Nej, och också att liksom, det är min son. Det liksom, han kom hem med det här till mig. Det är mitt byte. Så det är verkligen de här lägrena som skapas.
Men Rakel sa, han får ligga hos dig i natt om jag får din sons kärleksäpplen.
Mm.
På kvällen när Jakob kom hem från fälten gick Lea emot honom och sa, det är till mig du ska komma. Jag har betalat för dig med min sons kärleksäpplen. Han bara, aha, okej, okay, då.
All right. Och då det visar ju, alltså, det säger ju också någonting.
Verkligen.
Om hon måste komma ut och säga, det är min tur ikväll.
Ja, så vet man att det inte är där han brukar bo.
Nej. Utan han gör sitt och sen så går han och ligger hos Rakel.
Så låg han med henne den natten. Och Gud bönhörde Lea. Hon blev havande och födde sin 5:e son åt Jakob. Nu måste man, författaren är vänlig och hjälper till med räkningen.
Ja, precis.
Ja. Då sa Lea, Gud har belönat mig för att jag gav min man, för att jag gav min slavflicka åt min man. Gud har belönat mig för att jag gav min slavflicka åt min man.
Mm.
Och hon gav honom namnet Issaskar.
Mm. Och det är från Sechari som betyder belöning. Så han fick namnet Issaskar.
Lea blev återhavande och födde sin 6:e son åt Jakob. Då sa Lea, jag har fått en god skänk av Gud. Nu kommer min man att ära mig. Nu kommer min man att ära mig när jag har fött honom 6 söner.
Mm.
Och hon gav honom namnet Zebulon.
Mm. Som är liksom från ära eller upphöja.
Mm.
Så där har vi 6 söner. Mm. Och sen...
Därefter födde hon en dotter som hon gav namnet Dina.
Mm.
Mm.
Så en dotter faktiskt. En liten tjej i hela den här skaran av pojkar.
Ja.
Och det finns de som menar att det är mycket möjligt att det kan ha kommit döttrar däremellan också. Mm. Fast de är inte viktiga, för de spelar ingen roll. Dina kommer att spela en viss roll senare i berättelsen. Men så där kommer i alla fall en tjej in i mixen. Och varför heter hon Dina? Det står inte heller, va?
Nej, det finns ingen... Nej, alla andra har i hebreiskan anspelning på blip, 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 blip.
Ja.
Ja, men inte
det finns en hel dramatik kring det. Och så födde hon en dotter. Ja, okej.
Okay. Mm. Men Gud glömde inte Rakel. Han bönhörde henne och gjorde henne fruktsam. Hon blev havande och födde en son!
Woohoo!
Då sa hon, Gud har gjort slut på min vanära. Och hon gav honom namnet Josef. Hon sa, må Herren ge mig ännu en son.
Ja, så hennes första reaktion är...
Vanäran är slut och sen är det...
Hon kan inte kalla honom för vanära.
Nej,
eller något sånt. Eller slutet på vanära låter också så här. Så vad säger hon?
I hebreiskan anspelning på må ge mig ännu en och har gjort slut på. Så
ja, ja, det finns ju...
Josef.
Ju, precis, och speciellt det här att det ska bli en till.
Mm.
Yassaf. Mm. Så att det är liksom bonus.
Ja.
Att det här ska... Och tanken är väl också att nu äntligen är livmodern öppen.
Ja.
Nu har fertiliteten kommit igång. Ja. Så det här borde... Nu borde det funka äntligen.
Mm.
Och så Josef är den här liksom, han är nummer 11 i ordningen, va?
Ja, det är det så. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, precis.
Ja, så han är nummer 11 i ordningen.
Mm.
Och men han, vi kommer se att han har en viss speciell status.
Sedan Rakel hade fött Josef sa Jakob till Laban, låt mig få vända hem till mitt eget land. Ge mig mina hustrur och barn som jag har förvärvat genom att arbeta åt dig och låt mig gå.
Mm.
Du vet ju själv hur jag har arbetat åt dig.
Ja, precis.
Ja.
Så här kan man ju se på något sätt att med alla dessa barn fött, 11 söner och en dotter, så, och speciellt att det är Rachel som har fött hennes första son, så känner på något sätt, det är nästan som att Jakob har gått och väntat på att någonting ska funka här, att det ska vara komplett. Och han har också jobbat de här 7 åren och säkert några fler år, men nu säger han, nu är jag klar här.
Mm.
Nu kan jag börja.
Men du vet ju själv hur jag har arbetat åt dig.
Mm. Han måste påpeka liksom.
Ah.
Jag har jobbat flitigt. Och jag har liksom fött dig barnbarn och allt det här. Och, ja.
Och Laban svarade. Var snäll och lyssna på mig. Spådomstecknen visar att det är för din skull som Herren har välsignat mig.
Mm. Så han säger, wow, men du, det har ju varit så bra med dig här. Jag har fått Guds välsignelse och...
Spådomstecknen. Mm. Betyder det att det är något ogudsaktigt eller att det är något, är det samma gud som man har med här?
Ja, alltså, det intressanta är ju att man aldrig riktigt vet vad man har, Laban, va?
Nej.
Han är alltid väldigt hal, så att han på något sätt, ja, spådomstecken har visat Guds välsignelse.
Ja. Det är för din skull som Herren har välsignat mig.
Ja.
Mm.
Men han har ju ändå någon sorts, han är en avgudadyrkare, kommer vi se.
Och han fortsatte, Bestäm vad du vill ha i lön av mig så får du det. En gång till så vill han att man ska bestämma.
Först kom du med första erbjudandet igen.
Ja, det gick så, bra sist.
Så kan vi förhandla upp om det är för lågt, men du brukar ju köra för högt och då är det ju bra för min del, va?
Jakob sa, du vet själv hur jag har arbetat åt dig.
Måste jag påpeka det?
Ja, en gång till. Och vad det har blivit av din boskap när jag har haft hand om den. Det lilla du hade innan jag kom har växt till och förökats. Och överallt där jag har varit har Herren gett dig välsignelse.
Mm. Så det har inte bara varit för ett fruktsamt Jakobs tält. Utan också Laban har haft mycket välstånd. Så, ja, du vet ju.
När ska jag äntligen kunna göra något för min egen familj?
Jag är fortfarande liksom att bo hos svärfar. Inte väldigt, känns inte så där väldigt mycket vuxenpoäng.
Nej. Laban frågade, vad ska jag ge dig?
Han försöker liksom, kan inte du komma med ett erbjudande här, Laban? Och man bara, vad tycker du? Vad vill du ha då?
Du ska inte ge mig någonting, svarade Jakob. Om du bara gör som jag föreslår, ska jag fortsätta att vakta dina får och getter. Låt mig få gå igenom din jord idag och skilja ut alla mörka djur bland fåren och alla brokiga och spräckliga bland getterna. Det ska vara min lön. Jag sätter min heder i pant. När du sedan kommer för att se vad som har blivit av min lön, då ska alla getter du finner hos mig som inte är spräckliga eller brokiga och alla får som inte är mörka betraktas som stulna. Mm. Ja, det kan ju Jakob säga för han vet ju hur det ser ut eftersom det är han som är ute med dem.
Ja,
ja.
Så han försöker också så här lite listigt sådär.
Ja.
Vi kör bara de spräckliga och mörka liksom.
Ja.
Och,
ja.
Ja.
Ja. Gott, svarade Laban. Det får bli som du säger. Mm.
Ja.
Samma dag skilde Laban ut de strimmiga och brokiga bockarna. Det är Laban som skiljer ut dem.
Ja.
Alla spräckliga och brokiga getter. Alla med något vitt på. Och alla mörka djur bland fåren. Och överlämnade dem åt sina söner.
Mm.
Laban överlämnade dem åt sina söner.
Som vi inte ens vet vilka de är. Nej, för de är inte riktigt med i den här berättelsen. Ja. Men de finns där i bakgrunden.
Ja,
alltså, kanske lite sådär. Liksom Laban har sitt gäng.
Ja.
Och Jakob har ju liksom sitt gäng.
Ja.
Med sina fruar och sina söner. Och det blir mer och mer spänning här mellan dem.
Och så är det här roliga ordet. Strimmig och brokig bock. Och spräcklig och brokiga getter.
Mm.
Brokig. Det är ett ord som man använder mycket sällan.
Ja, vanliga. Hur skulle du förstå det?
Nej, jag förstår ju ordet. Jag bara undrar vad det
är. Jag är inte säker på vad det betyder.
Nej, att det inte, alltså, att det inte är liksom en slät, vacker färg. Utan som ett brokigt mönster.
Fläckiga.
Lite
fläckiga.
Ja, det är inte typ... Ja, precis. Ja, lite fläckig. Inte så här... snyggt rutemönster utan ett brokigt mönster. Det är här lite. Ja.
Mm, okay. Mm.
Yes. Men ja, strimmiga och brokiga. Okej. Och sen, jag får se om jag förstår här. Samma dag, det var Laban som skilde ut alla de här grejerna och överlämnade dem åt sina söner. Han la ett avstånd på 3 dagsmarscher mellan sig och Jakob som vaktade resten av Labans jord.
Mm. Så om man har en massa, om vi har här de här mörka fåren, här har de brokiga fåren, här har de vita fåren.
Ja.
Så skiljer man ut alla de brokiga och mörka,
mm.
så att de är bara vita får kvar.
Ja.
Men vet du vad, Jakob? Alla lamm som föds, som är brokiga och svarta bland din kritvita flock, det får du.
Ja.
Genetiskt, hur många skulle du gissa skulle vara brokiga?
Ja, nej, det är inte så många.
Nej.
Nej.
Så Laban har igen delat ut korten på ett sätt som gör att han kommer att kamma hem vinsten. Eller hur? Och han skiljer ju också sönerna och deras jordar från Jakobs jordar.
Mm.
För att det inte ska finnas någon chans att de parar sig.
Ja.
Eller hur?
Och med avstånd på 3 dagsmöten. Men alltså han har alltså... Jakob är där med Labans vita, obrokiga, vackra skara. Och sen så är ju Labans söner 3 dagar borta. Okej. Jakob tog färska grenar av poppel, mandelträd och platan.
Hoppas du antecknar här, för det är väldigt bra att göra med din fårjord också. Om du skulle vilja ha lite variation i färgerna. Så ska man ta poppelträ här.
Okay.
Precis, och göra som Jakob gör här.
Och skar strimlor av barken. Så att det vita på grenarna blev synligt. Dessa grenar som han skurit strimlor på ställde han sen i hoarna, vattenkaren dit djuren kom för att dricka, mitt framför djuren. De parade sig nämligen när de kom för att dricka. Och eftersom de parade sig framför grenarna blev deras ungar strimmiga, spräckliga och brokiga.
Naturligtvis.
Ja, du vet, liksom, det förstår man ju när man hör det. Ja.
Ja, om du vill ha ett vackert barn så ska du se till att ha sex med din man framför en bild av
ett vackert barn.
Eller kanske en riktigt snygg skådis som du, John Hamm eller något sånt. Så här, riktigt sån här ikoniskt snygging. Så om du bara liksom har honom framför dig när du har sex med din man så kommer du få en jättesnygg son liksom. Det är såklart att det funkar så, eller hur?
Ja. Jakob skilde ifrån ungdjuren. Jakob skilde ifrån ungdjuren. Det är det jag läser konstigt här. Skitsam. På så sätt skaffade han sig egna jordar som han inte blandade med Labans jord.
Alltså han tog ut dem enligt avtalet som var hans.
Mm.
Och höll den jorden ifrån resten. Så att det inte skulle vara någon som helst missförstånd. Var inte de där 10 mina?
Ja.
Har de vandrat över hos dina? Nej. Mina ligger 4 kilometer borta där. Och de betar där borta. Och dina är här. Ser du? Inga fuffens. Han är jättenoggrann. Mm. För han vet att finns det någon som helst fråga så kommer Laban att utnyttja det.
Precis. På så sätt skaffade han sig egna jordar som man inte blandar med Labans jord. Varje gång det var kraftiga djur som skulle para sig ställde Jakob grenar i hoarna så att de såg dem när de parade sig framför dem. Men när det var svaga djur ställde han inte dit några grenar. Så fick Laban de svaga djuren och Jakob de starka. Och Jakobs rikedomar växte, han hade får och getter i mängd, slavinnor och slavar, kameler och åsnor. Det är sista meningen i det här kapitlet.
Det är det.
Ja.
Och vad vi ser här är alltså att Jakob har fått lära sig att ska man komma någon vart med Laban, den hala, så måste man...
Man säger bara en liten bit och sen så ser man till att handla ut efter det man har sagt. Liksom, så här.
Men han har ju också tagit till lite extra...
Magi.
Lite hjälp för att få sig en extra fördel. För han vet att om han försöker göra det liksom straight up, ärligt, så kommer att han bli lurad. Men han fuskar ju inte.
Nej.
Han gör ju inte som Laban gör, som liksom tar bort de här fåren och ser till att liksom, det är bara vita får som kommer där. Men Jakob är också lite hal eftersom han ser till att de där djuren som parar sig, som är starka, de kommer ju föda brokiga, eller de kommer föda vita får.
Om de har det för ögonen,
precis.
Brokiga, så kommer det
bli. Så han växer, så man har på något sätt en viss, en intressant parallell här mellan... Jag tänker att det finns en intressant parallell mellan Abraham och sin brorson, inte svärson men brorson Lot, som vi hade
Ja, just det.
Så många kapitel sen. Där så kom de här fårajordarna och fåraherdarna som jobbade för Abraham respektive Lot. De kom ju i konflikt med varandra och så fick Abraham och Lot lösa den här konflikten och säga liksom, du går hit, jag går hit. Va? Så det är ett återkommande problem. Och här så handlar det om att Jakob och Lavan, de befinner sig i den här liksom tävlingen. Där Jakob använder vissa verktyg, vissa redskap för att få sig en viss fördel. Det är ju ett eko av den tävlingen mellan systrarna också, Rakel och Lea. Där liksom Rakel bara, hit med de där äpplena, och så Lea, men hit med Jakob. Så det sker ju en massa,
Det är också, det är ju en
ursäkta ordvalet, men kohandel. Det ska ju vara fårhandel. Men,
men det är ju en läxa om att man inte ska växa i varandras skugga, känns det som.
Växa.
Var inte så himla nära varandra.
Eller kanske så kan man vara nära varandra om man är lite mer generös.
Ja.
Om man är lite mer öppen och inte så hela tiden hotad av att den andra...
Ja, men Laban är ju inte så hotad av sina söner, så att säga.
Nej, för de ingår ju i hans läger.
Ja.
De är ju på hans team. Och på något sätt så känns det som att kanske i det här samhället så är allting ett nollsummespel. Om det går bra för dig så går det dåligt för mig. Men egentligen så borde det ju vara liksom att det ska ju gå bra. Går det bra för mig så ska det gå bra för dig och så går det bra för alla. Varför behöver vi 4 fåraherdar för att lyfta på en sten? Nej. Jag vill inte att du går för långt och då blir jag lurad och står där. Och...
Mm.
Så på något sätt med Labans inställning till Jakob så kommer han alltid att bedöma sig själv som vinnare eller förlorare.
Mm. Ja, just det. Det är en läxa här också. Ja, att inte se det så himla mycket i vinna och förlora. Ja. Och det är det som är problemet. Man har inte gemensamhet för ögonen.
Och det är också kontrasten mellan Lea och Rakel. För Lea kommer ju fram till att jag är tacksam för det jag har. Som du påpekade. Jag är inte nöjd med det, men jag får väl vara tacksam med att jag har det jag har. Medan Rakel är liksom bara, men vad står det nu då? Hur många har jag satt upp på tavlan och hur många har du liksom? Så att det är också en, på något sätt så, jag tycker att det låter som Lea är den trevligare av systrarna. Men kanske inte den sexigaste, den som har fångat Jakobs hjärta.
Oh no!
Ja, men nu så kommer vi så småningom komma, nästa kapitel blir en uppgörelse mellan Jakob och Lavan och hans...
Nästa kapitel är långt, hör du.
Den är lång också.
Ja.
Ja. Då bryter han så småningom med Lavan
och
lagom för att återvända hem, och så kommer han också behöva göra upp med vissa konflikter som han kanske har lämnat olösta.
Kanske någon brorsa hemma. Eller någonting.
Det kan komma in i handlingen så småningom.
Vi väntar med spänning.
Ja, tack för idag.
Tack för idag.
Två korta kapitel på raken då alltså. Du hittar allihop på filosofensbibel.se. På filoprax.se finns andra poddar. Det dyker upp någonting med jämna eller ojämna mellanrum. Där finns också en ny tjänst för dig som skrivit eller vill skriva en viktig text, till exempel ett CV eller en artikel, och vill se till att du säger vad du menar och menar vad du säger. Läs mer under fliken hermeneutisk språkgranskning. Hermeneutik handlar ju om tolkning och mening. Då hörs vi då.